Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dåligt.
Vad bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Podplay.
Hej och välkomna till veckans Mord mot mord med Karin André och Anna Sandell. Dunkadadum-dum-dank-dunk.
Vår nya jingel.
Exakt.
Dunkadadum.
Gillar du den?
Ja, vet du vad? Jag älskar den.
Alltså jag tycker den är precis så lagom kul för en true crime podd.
Verkligen. Alltså, kommer du ihåg när jag fortfarande klippte våran podd och hur lång tid det tog innan någon var så här... Alltså jag blir...
Sänk intro.
Den är så hög.
Jag tyckte det var underbart.
Alltså jag tyckte ändå att så artig har typ aldrig våra lyssnare varit. Att de inte sa någonting på typ så... Vad kan det varit så? 50 avsnitt?
Ja, jag vet. Jag tycker också så här, sänk själv, god damn it.
Jag vet, men jag trodde det var det att den började så starkt och att man blev så rädda varje gång.
Jag ska säga att... jag vet inte om man hör mitt barn alltså skrika her lungs out här utanför av missnöje, men hon är i gott sällskap med sin pappa. Så det är inte att jag bara satt henne någon annanstans.
Ja, vet vad, jag ibland hör jag henne ändå lite grann och nu hör jag henne inte.
Nu är hon tyst. Ja, så okay. Det är ju bra. Men hon ska sova här om 20 minuter, så att då brukar det alltid vara lite crankiness.
Ja.
Men nog om det. Hur mår du, Karin?
Du, jag tycker att jag mår toppen.
Nästa vecka? Nej, vänta. Ja, nej. Nästa vecka. Nej.
Nej, nästa
om
vecka.
Om två veckor så ses vi.
Nej, men...
Det ska bli så
och då
så
tänker jag
att
då har vi väl... För vi ska ju göra vår livesändning i Facebookgruppen. Mm. Men jag tänker vi tar väl hela fredagen.
Ja, är du
dum,
gud, du jobbar ju inte på fredagar.
Nej, jag jobbar ju bara med podden och det är ju exakt det här är.
Karin?
Nej, jag vet.
Det kommer bli underbart.
Förlåt, ursäkta att om man hör någonting i bakgrunden hos mig så är det min make som dansar.
Ja.
Till sin egna lilla pipa, kan man säga.
Vad härligt. Det tycker jag han är helt rätt i.
Ja. Han har väldigt lediga höfter.
Det är en tillgång.
Ja, det är det. Jo, det var äckligt
på
något
inte.
Sätt. Ja, men...
Vi går vidare direkt nu.
Verkligen. I högt tempo vidare. Nej, men vet, jag längtar så himla mycket till det. Jag känner att det nu har det gått så lång tid igen och vi kan typ inte ha det så här.
Nej, vet. Vi sågs på Musikhjälpen sist, va?
Nej, vi har sett en gång emellan. Vi har tagit en promenad.
Just det, vi tog en promenad. Ja. I remember. Det gjorde mer intryck än vad jag låtsades om.
Visst, absolut. Vad fan, vi poddade till och med tillsammans då.
Just det, det var underbart.
Uppenbarligen inte.
Jo.
Hur mår du?
Jag mår bra. Jag mår jättebra.
Det känns som du har haft en stor helg.
Ja, jag lämnade bort Sigrid, eller lämnade bort. Jag var utan henne bara hela dagen.
Jag lämnade Sigrid på en kyrktrappa igår. Nej.
Sigrid var med Oskar hela dagen igår. Nej, men det var mysigt, det var mysigt. Och idag är det Alla hjärtans dag och Oskar överraskade mig med en jättefin frukost.
Vad var det? Beskriv frukosten, jag är hungrig.
Jag fick croque monsieur. Som var jättegod, han gör jättegoda croque monsieur. Och sen fick jag en croissant. Yeah. Fick jag ett kokt ägg, vilket är ju typ, det är ju så deppigt, men det är typ det godaste jag vet.
Ja, det är så gott.
Perfekt kokt ägg med salt.
Om du ska gå på samma tema, så var det F? I din franska, i din franska frukost alltså.
Precis, ja. Precis. Och sen var det... nu kommer jag inte på vad hallon heter på franska. Hallon och blåbär hade han köpt, ja. Så då väl importerat från någon annanstans. Från Frankrike. Och sen var det min favorit äppeljuice. Framboise heter ju det på,
just.
På franska.
Okej, kul att jag bara, just det. Har ju, folk som har lyssnat på den här podden vet hur dålig jag är på franska. Det är
nej.
Det är nog ingen
nej,
mening att jag försöker låtsas.
nej, men det var underbart. Så hade han köpt, jag gillar ju egentligen typ bara vita blommor, men så hade han köpt röda rosor, det var jättegulligt. Så riktigt klyschigt.
Kul att du ändå brasklappade med, jag gillar egentligen bara vita blommor.
Ja, men det var jättemysigt. Ändå. Du då?
Vi håller inte på så mycket med alla hjärtans dag.
Jag vill bara säga att det är verkligen inte heller, men sen vi fick, eller sen vi fick barn då,
man får ta av.
Sen då tänkte jag att nu passar vi på att vara lite gulliga mot varandra.
Då det är jag alldeles för. Och jag är verkligen för att jag tycker att man ska ta varenda jävla chans man får.
Ja.
Att kräva gullighet.
Skoja. Absolut.
Man ska få det ändå. Och det får du också. Jag är verkligen vilse nu.
Nej, det gjorde det. Det gick bra.
Men däremot, jag känner typ att jag har haft en liksom drömhelg.
Vad härligt.
Och jag känner också att när jag tänker tillbaka på den så är det liksom läskigt hur min drömhelgs liksom drömhelg har förändrats.
Okej.
Okay. Att jag liksom inte gjort någonting. Jag hade en så stressig jobbdag i fredags då, som ju är min egentliga podd-dag. Men du vet, det var 40 000 olika saker. Att jag bara så höll på att bryta ihop på lunchen för jag var så stressad. Alltså du vet, det var liksom kaos och runtspel som en jävla djur typ. Och sen på kvällen så, alltså, okej, nu ska vi vara helt ärliga. Mycket, en stor del av den här helgen har ju då handlat om vad jag har ätit. För ovanlighetens skull.
Men det är ju det som gör livet.
Det är verkligen, verkligen sant. Och du vet ju om vad jag gillar att äta på en fredag, som är ju att jag äter allt gott.
Ja, precis.
Men jag känner att jag har fastnat lite grann i en rut med mina allt gott det senaste.
Jaså?
Så nu gjorde jag en insats för att shake it up.
Mm-hmm.
Så då tänkte som en BLT. En bacon lettuce tomato sandwich. Fast istället för bacon så gjorde jag med liksom väldigt så tunt skivad iberico-fläsk.
Gott.
Och så gjorde jag mackor på det.
Gud vad gott.
Det var så gott. Sen gjorde jag en dipp som är, du vet, jag kan ha pratat med dig om det här för att jag har varit obsessed vid det här i flera månader och ändå inte gjort det. Som är att man gör en dipp där man liksom lägger lager av crème fraîche, i mitt fall tonkaviar.
Ja, så gott.
Tonkaviar, inte kaviar kanske.
Jag skulle säga kaviar. Kaviar skulle jag, det säger jag aldrig.
Nej, men, och jag säger ju aldrig kaviar. Så jag antar att jag säger, skitsamma. Och sen
då säger ögonen. Du kaviar.
Du säger, jag är så person.
Eller?
Jag antar det. Jag är så
det måste vara något dialektal.
Ja,
eller?
Det är det nog. Jag är så personlighetssvag idag, känner jag. Som jag åt med grönsaker och chips och sådär. Och det var så jävla gott.
Det är så gott. Det har jag fått någon gång, så det är så gott.
Alltså, vi pratade om senast, liksom, för några timmar sedan. Vad gott det var när vi åt
det. Det är så gott.
Fredags. I lördags däremot, nej, då åt vi godis till middag.
Ja, vad härligt.
Livet som vuxen, Anna.
Jag åt pizza igår till middag, det är min favoriträtt.
Så gott.
Kommer du ihåg att jag sa till dig att jag har tre saker som jag vill tipsa om?
Det sa du verkligen.
Och jag kommer ihåg det själv, för jag ville att du skulle påminna mig om jag glömde bort det.
Ja, det hade jag hade 100% glömt bort det.
Exakt, för jag var osäker på, du vet när man säger så, kan du hjälpa mig att komma ihåg de här siffrorna? Och sen så kommer man ihåg alla själv, för att man blir osäker på den andra personen att den ska komma ihåg.
Ja, men det är väl ett jättebra trick.
Det är ett jättebra trick. Ja. Så jag kommer ihåg det alldeles själv. Det jag vill tipsa om är Dess, som handlar om
Dennis Nilsen.
Som har kommit på, jag har sett färdigt den, det är tre avsnitt. Som finns numera på TV4 Play. För den var på någon annan streamingtjänst som jag inte hade förut.
C-more eller
något sånt. Så såg jag att den nu fanns på TV4 Play. Så jag såg de avsnitten i typ måndagskväll.
Och det är alltså David Tennant som spelar Dennis Nilsen, eller hur?
Ja, Precis. Och det är då, alltså jag tycker faktiskt att den var jättebra. Alltså han är ju så obehaglig i rollen som Dennis Nielsen. Han gör, jag tycker han gör jättebra. Men det handlar ju då alltså om utredningen. Alltså efter han åkt fast. Och det tycker jag också, det gillar, det var ju som med själva den serien Utredningen. Man gillar ju det.
Ja.
Och alltså, man vet ju inte hur Dennis Nielsen var. Men om han var så som David Tennant är när han spelar honom, så är han fan bara creepy.
Det, jag tror typ ändå vi kan slå fast att han var creepy.
Nej, men så jävla äcklig. Och jag har ju gjort Dennis Nielsen här i vår podd som ni lyssnar på just nu. Men jag var nog inte så ingående som man skulle kunna vara. Så den var jättebra, den vill jag tipsa om. Jag älskar David Tennant.
Oh, han är bäst.
Så hör och häpna min glädje när jag sen zappar över till SVT.
Ja, exakt. Ja. För det finns,
kollade du på den också?
Nej, men jag såg att den har ploppat upp.
Ja, En mördare bland oss. Det finns 2 avsnitt än så länge. Det har nog kommit till 3 när den här podden släpps i för sig. Handlar först i första avsnittet. Alltså David Tennant är en pappa som har 3 barn och en fru. I första avsnittet så brinner mamman och 3 flickor inne. Eller då 3 döttrarna. Jag tror att det är 3 döttrar. 3 barnen inne. Och sen så handlar det om det. Det verkar också jättebra.
Har du sett 2 avsnitt eller 1?
2.
Okej, ja men bra. Japp.
Sist men inte minst har jag sett 1 avsnitt av... vi har ju tipsat för länge sedan om en podd som heter Escaping Nexium.
Just det, ja.
Nu finns det en dokumentär på TV4 Play som heter Seduced.
Som inte då är The Vow.
Nej, den heter Seduced.
Ja.
Och den heter Seduced typ Inside Nexium eller sånt där. Och det är jättemycket om, eller det är massa så här liksom footage och videoupptagning och ljudupptagning och sånt som är tagna liksom, bidragna med av anonyma källor. Och så är det då den här India som är dotter till Catherine Oxenberg och sånt där, som är en skådis som var med i Dynasty. Jag har bara sett 1 avsnitt och vi kan ju den storyn för vi har ju lyssnat på den podden som är jättebra. Men jag tycker den här känns jättebra också.
För jag var liksom super peppad på The Vow. Och sen blev jag typ ganska besviken, kändes som.
Och jag har inte sett den.
Jag undrar om inte den här dokumentären av någon som jag inte minns, säkert typ My Favorite Murder, lyftes fram som ett liksom ganska intressant komplement till det, för att det också handlar om de personerna som typ har huvudrollen i den dokumentären. Och typ att det visar sig att de självklart kanske har en lite annan, alltså att verkligheten har sett lite annorlunda ut än vad den framstår som i The Vow, helt enkelt. Men vad intressant. Är det liksom också,
jag har inte sett The Vow, så jag kan inte alls jämföra dem. Och jag har bara sett 1 avsnitt då av den här Seduced.
Hur många har vi, tror du?
Jag minns faktiskt inte.
Spännande.
Men jag tycker ju att det är spännande, för att jag tycker att det är en sån sjuk historia.
Det är så spännande.
Men så det är ju som sagt, det är ju lite konstigt som jag alltid då gör, tips om saker som jag inte riktigt sett färdigt. Men
fast du har ju sett att asmycket på dem. 1 avsnitt, 2 avsnitt, alla avsnitt.
Jo, precis. De 2 första känner jag att jag verkligen kan stå för. Nexium, jag tror att den kommer vara bra. Jag har ju inte sett The Vow, jag vet ingenting om den. Så att, jag hoppas att den här är bättre om den, som jag tipsade om den nu.
Japp.
Men alltså jag tyckte det var så härligt, för du vet, var länge sedan jag kände så här, åh gud, jag är inne i ett sånt flow nu.
Oh.
Jag har så mycket att titta på. Alltså du vet att jag så här, har senaste säsongen av Bachelor, hade då Des i 3 avsnitt. Alltså vet så här, det kändes så härligt att jag, du vet, man, det känns som att man går i perioder.
Japp. Man har perioder där man bara, världen är liksom en underhållningsmässig öken.
Exakt.
En populärkulturell öken.
Och sen så, det här handlar ju inte alls om true crime, men jag började titta på den här serien som jag tipsade om. Och sen så liksom tappade jag den och så tog jag upp den här om dagen. Och det är Love on the Spectrum som är typ den underbar...
Nej, men den är... Det är perfekt serien. Reality.
Ja.
Den är bara otrolig på Netflix.
Ja.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan.
Men jag alltså, tycker det är dålig.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss.
Äntligen trädgårdsfest på bigghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bigghemma.se.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du till sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dålig. Vad bajsa
jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
John Bender var ett begåvat barn, och det märkte hans föräldrar tidigt. För tidigt så visade han att han var så här väldigt duktig på matte, och han var så duktig på ekonomi att han typ kunde säga till sin mamma så här: "Men mamma, ska du bara köpa en burk krossade tomater? Du får 3 till priset av en." Typ. Så.
Förlåt.
Okej.
Det är ett exempel som har givits i en text jag läst. Så det var därför jag tog upp det. Han började inte prata så tidigt däremot. Men när han väl började prata så gjorde han det typ i hela meningar. Alltså du vet att han gick från att vara så här tyst till att bara helt plötsligt bara men du mamma, ska du inte ta 3 burkar krossade tomater?
Ursäkta mig moder.
Exakt. Så han började inte typ som vanliga barn som sa lampa.
Utan han var med så att han började liksom leda ett avsnitt av Lyxfällan. Det var hans första mening.
Exakt. Och det trodde då liksom att folk trodde på att, var typ att han inte ville visa att han inte kunde saker. Så att han ville heller liksom vara typ så fullärd och då börja med det istället för att vara så här, visa sig, det vet jag inte. Det är då hans föräldrars teori om det här, varför han började tala så sent. Och sen gjorde det typ helt perfekt. För han gjorde likadant med sin, när han skulle läsa, och du vet så här, han var liksom jättesmart, verkligen, tidigt. Han var däremot inte en people's person, utan tyckte liksom inte om att umgås med folk, och han, men han älskade djur och tillbringade hellre sin tid med olika sorts djur. Han brukade typ ta hem hemlösa katter för att ta hand om dem och sådär. Och enligt utsago så tackade han nej till att gå på Harvard för att han typ inte ens pallade sitta igenom en intervju där, för att han typ var såhär, jag orkar inte med alla människor. Typ så.
Okay.
Så John, han växte upp och blev en reslig kar. Han blev 190 cm lång och vägde dryga 110 pannor. Han började sin universitetskarriär med att läsa fysik. Men efter att ha arbetat en sommar på Lawrence Livermore National Laboratory, som var en fabrik som arbetade med att utveckla typ väldigt avancerade liksom, nya sorters vapen. Typ. Jag vet inte om det var biologiska vapen eller du vet, men jag tror att det var något åt det hållet.
Ja.
Eller inte biologiska vapen var det säkert inte, men du vet, ja, avancerade saker.
ja.
Men han hoppade av det för att han bara kände så här, jag vill inte bidra till att utveckla framtidens vapen, typ jag vill inte vara med på den här resan som får folk att typ lättare kunna döda fler människor. Typ
rimligt.
Väldigt rimligt. Så han halkar istället in, alltså väldigt slumpmässigt in på alltså att trada med aktier och obligationer och sånt där.
Mm.
Och han märker att han är sjukt bra på det.
Men gud, han är bra på allt.
Ja, och han, men han är liksom så... Ja, han är superbegåvad på det. För att han verkar vara väldigt... Han har någon form av OCD. Alltså, så att han liksom typ, du vet, han, alltså det är typ som att han räknar kort på kasino, fast det kan man ju inte göra på börsen. Men alltså du vet att han så här, han är jätte...
Han tänker taktiskt, i system. Typ.
Exakt. Mm. Han är väldigt så ordnad och systematisk liksom och sådär. Så han är jättebra på det. Och det, han blir liksom, gör en kometkarriär inom det. Så han startar en hedgefund som heter Amber Arbitrage, och där gör han... Alltså helt sjuka vinster. Så att när han är typ 30 år så är han är då det här Amber Arbitrage med hans företag typ, det är värderat till typ så 500 miljoner dollar. Alltså du vet, han gör så sjukt mycket pengar. Och det är också väldigt många så stor investerare, så kända tunga namn som bara så här, den här killen är jättebra på det han gör. Jag kommer lägga mina pengar med honom typ. John är då manodepressiv och under hans maniska skov så blir han så jättefokuserad och jätteproduktiv, vilket då leder till att han kan jobba så jättemånga timmar. Alltså han jobbar typ så 18 timmar, bara trader på olika börser och så här. Och även då hans OCD bidrog till att han också var så här, nu kör vi typ, jättefokuserat, jättesystematiskt, men liksom
typ inte så friskt.
Nej, precis. Så han tjänar jättemycket pengar. Och samtidigt som han gör det här så har han liksom fortfarande kvar den här väldigt så här, inte den typen man tänker kanske som tjänar pengar på aktier. Utan han är så här, tycker typ inte så mycket om människor och typ älskar djur. Och hans dröm är då typ att så småningom dra sig ur det där och bara leva på landet typ. Så 1998 köper sig John en stor bit mark som han kallar för Golden Mountain Farm i Charlottesville i Virginia. Och samma år så träffar han Anne. Och Anne är en så här petit, alltså han är ju jättestor. Och hon är en petit kvinna som är snygg, hon är så spännande och hon ser inte ut att höra hemma i Charlottesville. Hon är amerikanska men är uppväxt i Rio de Janeiro där hennes pappa var chef på Chase Manhattan som är ju då en amerikansk bank. Men de hade något kontor där. Hon har haft en så här bra uppväxt i och med, alltså du vet, de har levt så här expatliv i Rio och hon har gått på så här olika fina privata skolor och innan hon har landat i Charlottesville så har hon bott i London och pluggat på Ithaca som är en konsthögskola som ligger i New York och du vet, sen flyttar. Så av en slump hamnar hon i Charlottesville för att Anne lider också av psykisk ohälsa och är diagnostiserad som bipolär. Och enligt henne själv så var hennes flytt till Charlottesville någonting som hon gjorde ett helt maniskt skov typ.
Oj.
Men som sagt, väl där då så träffar hon John. Och de två klickar direkt. Och de har då mycket som de känner igen varandra och de du vet så här, okej, du är typ min själsfrände. Jag är typ det här, du vet, de ser sig själva i den andra typ. Så de inleder en kärleksrelation och efter bara 2 veckor så har de förlovat sig. Så John har redan innan han träffade Ann, som jag nämnde, sagt att typ så här, när jag har tjänat en viss summa pengar så ska jag sluta jobba med det här och istället flytta till Sydamerika och köpa samma typ av ställe som man har i Charlottesville fast mycket större. Mm. Alltså typ mitt i djungeln, som en så här jättehärlig stor grön oas där de kan vara typ, som någon beskrev det, som en sanctuary för typ vilda djur och du vet så. Och Ann som är då, har bott i Rio i Sydamerika som är liten, är typ så här, nej, jag vill inte tillbaka dit, kan vi inte testa Costa Rica? Så sagt och gjort, senare samma år som de har träffats, alltså 1998, så åker då paret till en pytteliten by i Costa Rica som heter La Florida de Barú. Och den här byn har lite drygt 100 invånare. Och alla som bor där har liksom inte tillgång till elektricitet. Och det ligger verkligen mitt i djungeln. Så det är så jättesvårt att ta sig dit. Det är helt oexploaterat. Det är liksom, the jungle. Och John tycker då att det är precis som han vill ha det. Han tycker det är perfekt. Så han köper sig 5000 hektar land där. Och sen börjar det byggas. I 4 år så är det 500 man som jobbar på att bygga John och Annes framtida hem.
Det är för många man.
Det är så stört. Alltså, och tänk att det är 100 personer som
i
bor.
I byn?
Så att de typ så här fraktar in folk för att bygga där.
Men det är helt, vad är det här huset, måste se helt galet ut.
Det ser helt otroligt ut. För de bygger då alltså 4 hus totalt. Och deras liksom main, där de bor, är alltså det är flera våningar högt. Och det är alltså inga väggar. Utan de typ har, du vet, så här, någon konstig persien. Och så är det liksom, det är ett runt hus. Alltså det ser verkligen helt otroligt ut. Och de här husen som ligger omgärdas av en vallgrav. Och på marken anläggs också en helikopterplatta.
Jag tror du ska se. Kunna... Och i vallgraven finns det krokodiler.
Krokodiler. Alltså jag önskar så att det hade funnits krokodiler. Eller kanske hajar, jag vet inte.
Det är också sjukt att de har en vallgrav.
Nej, det är som i Austin Powers när de har laser beamed
sharks. Så var det. Ja, för han har ju jobbat med, han var ju på väg att gå in i den där vapengrejen. Så exakt, han kan ju forska fram.
Så det har inte varit så lång stretch.
Exakt.
Och så har de då såklart, anländer de en helikopterplatta. Så att just de kan flyga in och ut smidigt. Och huset, eller om eller liksom mansionet, eller vad man ska kalla det, döps till Boracayan. De är ju då så miljö- och djurvänner, och så gott som det går så gör de allting så jättemiljövänligt, och du vet, ser till att de typ rensar marken och du vet sådana grejer. Och de tar hand om alla djur som lever i området, så Anne ser till att det finns flera viltvårdare och veterinärer som tar hand om djur som blir sjuka och du vet så. Och i en artikel som jag läste så beskrevs deras hem som summer camp for monkeys, sloths and parrots. Det är så starkt. Så de helt enkelt live in large.
Det är fan så kul att tänka att vanligtvis går ju aporna på Harvard.
De hänger in kostymen och sen så åker de på summer camp. Väldigt roligt. Men då i april 2001 så blir John stämd av en man som heter Joel Silverman. Joel hävdar att han har investerat i Johns bolag Amber Arbitrage och att John muntligen lovat honom 25% av Amber Arbitrage värde, vilket då var mer än $800 miljoner. Joel Silverman menar också att John har flyttat till Costa Rica för att komma undan det amerikanska skatteverket och att han, du vet, så här, ja, är fuffens typ så.
Mm.
Och det verkar inte vara helt osanning att han har smitit från Skatteverket, men det här faktumet att John har lovat honom 25%, det finns inga, det vet jag inte om, det kan verkligen bara vara en lögn från den här Joel som typ ser dollartecken i ögonen.
Det låter ju inte supersmart att liksom så nöja sig med muntligt men ändå gå in med investeringen.
När det gäller en sån stor summa så tänker man inte att det är så här, med ett muntligt avtal håller.
Nej, då rekommenderar du och jag ändå ett skriftligt.
Ni kan lyssna på vår juridikpodd.
Vad heter den?
Den heter Lag mot lag.
Och den är typ ganska riktigt bra.
Och i samma veva som den här stämningen så blir John, Anne och Boracayan mindre och mindre populärt bland de som bor i närområdet.
Skräll.
Dels har de, verkligen. Dels har de ju då byggt det här jättehusen, liksom mansionet på alltså invånarnas tidigare jaktmarker. Och när de fick den här när John fick den här stämningen så blev de typ uppsökta på ett ganska obehagligt sätt, så att både John och Anne trodde att de skulle bli kidnappade. Så att de blev typ så här lite paranoida av det, att de var så här, gud, vi är ganska oskyddade här ute mitt i djungeln.
Ja, det är ju det här att de inte har några väggar som kanske kunde vara att tänka på.
Så att de anställer beväpnade vakter. Så att du vet så här, invånarna har typ jagat på deras mark förut, men nu vaktas Boracayan då också av beväpnade vakter. Och vissa är då upprörda för att de inte har fått arbeta hos det här superrika amerikanska paret.
Så att de tog in 500, de bara, vi anställer 500 personer men ingen kommer från byn.
Typ. Mm. Alltså jag vet inte exakt. Men du vet att de känner så här, det här, ni förstör vår...
Ja, och ger ingenting tillbaka typ.
Exakt. Så vakterna får vid flera tillfällen jaga bort inkräktare från marken och flera av dem har liksom kommit väldigt nära husen. Och ibland så jagas de bort med skott, alltså de skjuter ju inte på dem, men typ varningsskott och sådana grejer. Så John och Anne liksom blir mer och mer rädda när de bor där ute i djungeln, och de blir liksom, ja, men typ paranoida verkligen. De här yttre hoten då gör att Anne hamnar i ett depressivt skov och hon mår skit verkligen.
Mm.
Och det i sig triggar då att John också går in i ett depressivt skov. Så de sitter där ute i djungeln och är deprimerade, livrädda, för de blir då paranoida och tror att alla typ är ute efter att liksom komma åt dem eller döda dem. Alltså vet så här, de verkligen är i en jättenegativ spiral. Så nu hoppar vi fram några år och nu är vi framme vid 2008 och hela den här skattebiten, den här stämningen är löst, men de mår fortsatt så dåligt. Alltså de är inne i den här spiralen och är så paranoida och tror typ att alla är ute efter dem. Och Anne var ju den som liksom hamnade i det här depressiva skovet först, och John typ, alltså han, du vet, avgudade marken som Anne gick på, och han har då så här försökt rädda henne från det här på massa konstigt. Alltså vet, han är så här, han vill göra allt i sin makt för att Anne ska bli glad igen, alltså må bra igen. Så han blir ju också sjukare av det. Så att de går liksom i det där och typ bara försöker typ ta hand om varandra, fast det hjälper typ inte, såklart. Och han har ju så här jättedåligt samvete, så här, vänner runt omkring dem, och han säger så här, han har så dåligt samvete för att han typ tycker att det är han som har fått Anne att hamna i det här, eftersom det var han som blev stämd, det var han som typ gjorde att de blev utsatta för de här hotfulla situationerna, och han liksom blir som helt besatt av att hjälpa henne. Och vid något tillfälle när Anne är liksom i en storstad någonstans i närheten hos doktorn, så kommer ett mail från John där det står: I'm losing my fucking mind right now. First sick again and now this shit. Today is totally fucking nightmare and tomorrow will get worse. Just when I was feeling I could finally learn to be happy, now I get this and I want to be dead. I feel so fucking horrible. I want to kill everyone and then me. I deserve to die.
Oj.
Och efter det så går det då mer och mer utför för John. Folk har beskrivit honom som nästintill psykotisk under den här perioden. Och han typ så här slutar svara när folk hör av sig. Och han typ håller sig hemma, bara liksom, han drar väl ner alla persienner utan väggarna. För ingen typ ser till honom. Utan han vill bara vara med Ann. Och han vill liksom bara ta hand om henne. Han typ behandlar henne som ett litet äggskal typ. Och han tror att vattnet som de har på Boracayen ska kunna läka henne. Så han typ så här, du vet, drick det här vattnet. Och han ser till att hon, han bara så här, jag ska ge dig de här sprutorna. Typ han injicerar henne med någonting som han typ inte riktigt vet vad det är. För han liksom säger så här, jag ska ta hand om dig, jag ska se till att du blir frisk igen. Och hon är så sjuk, så hon typ är med i det här liksom.
Åh, gud.
Ja, det är så mörkt verkligen. Det är så, det är så sorgligt liksom, hur det kan bli så. Så en kväll, den 7 januari 2010, har John, alltså då är de fortfarande, då har det liksom gått, alltså 2001 sedan de blev stämda första gången, i 9 år har de typ liksom gått i de här olika skor, alltså mått dåligt fram och tillbaka, väldigt dåligt liksom, varit sjuk, väldigt sjuka. Men då har de liksom haft en helt vanlig kväll för dem, de har typ så här, spelat tv-spel, och när det närmar sig läggdags så säger John: okay, time to go to bed, got through another day. Och sen så går de och lägger sig, går de till deras sovrum, och han typ pratar om så här massa konstiga saker, och han har då sen flera år tillbaka en så här kvällsrutin där han håller på med typ så massa olika piller som han typ lägger i högar och typ tar dem och sen lägger han med flera högar, alltså du vet, så här, han håller på med massa,
han har liksom som ritualer typ.
Exakt. Men det som är annorlunda den här kvällen är att han tar med sig en pistol i sängen. Och klockan 11:15 hör en av vakterna som arbetar hemma hos John och Anne ett skott, att ett skott går av. På intercomradion, bara liksom kort efter, någon minut efter, så ropar Anne på hjälp. Vakten tar då med sig sina kollegor och de typ lyckas ta sig igenom en massa säkerhetsordningar som de har liksom fixat där, upp till deras sovrum. Och där sitter Anne vid sidan av Johns säng och klappar på hans hand. John är skjuten i huvudet och det är liksom blod bredvid och i sängen. Hon är i total chock och vakterna tar med henne ner i köket där hon får typ en lugnande tablett. Och hon typ börjar mejla sina föräldrar och sen ringer hon sin bror. Och när hennes brorsa svarar så säger hon: he finally did it. Så Anne berättar en historia om hur de har gått till sängs. Och då har då John haft med sig sin pistol till sängen. Och när de har legat bredvid varandra i sängen så har John legat med pistolen riktad upp mot sitt ansikte. Och Anne har typ, som har gått och lagt sig innan honom, har först inte sett att han ligger så. Men när hon ser det så blir ju hon jätterädd såklart.
Ja.
Så hon typ sätter sig på knä, försöker ta pistolen ifrån honom, och på något vis då har någonting hänt så att ett skott har gått av.
Okej.
Okay. Så Anne tas in till sjukhus och blir förhörd av utredarna. Hon är alltså i superdåligt skick när hon tas in. Hon väger typ 40 kilo. Hon har så konstiga blåsor på kroppen och har jättemycket sticksår efter Johns, de här injiceringarna på hela kroppen. Och hon är typ så out of it av hemmamedicinering, tror jag. Så att hon typ förstår liksom inte, hon fattar inte att han är död.
Nej.
Enligt en psykiatriker som är med och utreder fallet så, så lider eller har de lidit av en folie och dö. Alltså en delad psykos. Och väldigt kort efter att han har blivit skjuten så börjar de ju såklart misstänka Anne, för att det är något skumt det här. Men det dröjer 7 månader. Alltså hon ligger typ inlagd på sjukhus jättelänge och har ingen aning om att hon är misstänkt. Men 7 månader, alltså i augusti 2010, så grips Anne av kostarikansk polis för mordet på John. Och hon har då liksom inte ens haft någon aning om att hon är misstänkt. Och hon har då såklart hela tiden hävdat att Johns död var ett självmord. Men det som har hänt då är att direkt efter, alltså tekniker har ju kommit till platsen och gått igenom det så här. Och då när de har gått igenom brottsplatsen så talar den emot det som Anne har berättat. Och det då tyder på att det egentligen är någon annan som har skjutit John än han själv. Eller att det liksom är en olycka. Så det man kan se då är exempelvis att blodspåren är på något vis, alltså de stämmer inte överens. Det ser ut som att de liksom arrangerar det i efterhand, hur man nu kan se det. De hittar andra bevis på, som tyder på att John sov när han har blivit skjuten och att han har typ haft en kudde över ansiktet när han har blivit skjuten.
Okej.
Han har heller inga, alltså gun residue, alltså det finns, det är bara Anne som har det på sina händer. Men det som är kanske det allra mest liksom dåliga för Anne är att pistolskottet visar sig ha kommit in på höger sida av huvudet bakifrån.
Oj.
Och John är vänsterhänt för det första och skulle nog haft väldigt svårt att liksom skjuta sig i baksidan av huvudet.
Oj, okay.
Motivet skulle då vara att Anne vill komma åt John. Olika, alltså de har ett prenup som jag inte vet exakt vad som händer när han dör. Men det de tror är att hon liksom försöker komma åt hans pengar. Och tydligen så hade han massa ädelstenar till ett värde av 15 miljoner dollar i huset. Men hon avfärdade det och bara, alltså hade jag velat ha dem så hade jag väl gömt dem och typ tagit dem, eller du vet sådär.
Det känns ju som att om det finns något, alltså att motivet möjligtvis då är typ att såhär, hon är jättesjuk.
Mm.
Alltså att det
mm.
känns inte som att det liksom,
nej. Okay. Mm. Hon menar då såklart att han har begått självmord, eller att, liksom, att det, han har velat begå självmord men att det hänt, alltså en tragisk olycka typ, att liksom pistolen gick av sig självt typ. Men att hon säger att han har pratat länge om att han vill begå självmord för att han är så olycklig för att han typ inte lyckas bota henne. Och att han har sagt till henne att han bara, men du skulle vara mycket mer säker och må mycket bättre om jag inte fanns, och du vet sånt saker. Det inleds såklart i alla fall en rättegång i januari 2013. Alltså 3 år efter att han har dött. Och rättegången inleds i San Isidro i Costa Rica. Och i rättegången presenterar de olika sidorna då olika scenarier. Och det verkar som att den tekniska utredningen typ har varit lite hafsigt gjord. Men, och Anne då fortsätter ju såklart liksom att bara säga att hon är oskyldig. Juryn då ska sedan överlägga och det tar några dagar innan Anne får sin dom.
Mm.
Och på grund av då att den tekniska utredningen är lite hafsigt gjord och att de inte kan vara helt supersäkra på att hon har skjutit John, så blir hon frikänd. Mm. Så de är alltså inte helt säkra på att hon är oskyldig, men de kan heller inte döma henne för att det blir liksom då inte rättssäkert. Eller du vet så här,
yeah.
Ja, reasonable doubt.
Yeah.
Hon bara så här, okej, då är jag oskyldig, jag blev släppt typ och bor kvar i Costa Rica. Men där är det tydligen så att man kan, alltså folk kan överklaga sin dom hur mycket som helst. Alltså, du vet, så att åklagarna då överklagar den här domen och du vet, så går det fram och tillbaka. Så att, alltså, hon är uppe i rätten i typ 3 gånger. Och vid ett av tillfällena så döms hon till 9 månader i fängelse innan hon sen blir frikänd igen. Alltså det verkar vara väldigt så här, rörigt allting. Ja, precis. Den andra gången blir hon dömd, får sitta 9 månader i fängelse. Sen så blir hon frikänd och sen så blir det, det tycker då inte åklagaren om, så de åtalar henne igen. Men då blir hon frikänd i den rättegången och då lämnar hon landet.
Oh.
Och i, nu i 2000, om det var 20 eller 18, så de försöker åtala henne igen. Nu alltså då 19 år senare. För att, oj, de är helt säkra på att typ så här, de vill sätta dit henne. Men hon har då såklart inga planer på. Hon bor numera i USA. Just, och har då inga planer på att åka dit. Nej. Så 2018 så la hon ut Bora Cayenne till försäljning. Men i november 2020 så var det fortfarande osålt. Och det står typ helt övergivet i djungeln.
Tänk åka dit.
Ja, så läskigt.
Alltså om det såg konstigt ut liksom, då ja, så lär det
sig.
Jag
tänker att det är som typ där King Louie bor i Djungelboken.
Ja, nu är det på riktigt summer camp for my kids.
Verkligen. Så Anne bor nu på någonstans på östkusten i USA. Hon är 48 år gammal idag och fortsätter att neka till att hon hade någonting, alltså att hon mördade John uppsåtligt.
Wow. Så att, vad tror du?
Alltså, det finns ett CBS-avsnitt som jag inte hann se, men jag läste liksom recapen av det. Och där har de typ testat också massa, liksom gjort massa sådana iscensättningar och sånt. Och det som jag tolkade av är att de tror typ att det kan ha varit ett bråk i sängen.
Just det.
Alltså jag vet inte, hon är ju inte dömd nu, men det känns typ ändå som att det är så konstigt.
Ja, det låter ju som att det är märkliga förutsättningar liksom.
Alltså kan...
Just det här.
Kan en pistol liksom bara skjuta av sig självt i sängen på det här sättet? Och, jag vet inte. Det är konstigt tycker jag.
Vilken jävla historia då.
Så stört ju.
Ja, väldigt intressant. Finns det en long read om den här?
Ja, så nu ska jag då berätta vad jag har läst för någonting. Och då har jag först läst Will they successfully bring Ann Bender back to Costa Rica for a fourth murder trial? Och a fourth murder trial for Ann Patton Bender in Costa Rica av Carol Vaughn på The Costa Rica Star. Och long readen då heter The Tale of John and Ann Bender and Their Quest for Paradise av Ned Seaman på Outside Online. Han skriver också för Vanity Fair, den här Ned Seaman.
Ja, för jag tror att jag har hittat den, att jag har sett, jag har inte läst den, men nej, att jag typ hade en sån rädd när jag var ute och letade long reads typ. Och att jag, ja, för att jag fick någon sån, just att det är typ superrika amerikaner som flyttar ut i djungeln och att det är,
exakt, då är det den.
Ja.
Och sen så då sammanställningen av det här CBS-avsnittet som heter Death of John Bender, Accident, Suicide or Murder. Och det avsnittet är producerat av Josh Yeager, Doug Longini, Anna Reel och Shoshana Wolfson och Tamara Weitzman.
Wow.
Vi länkar till det.
Vilken jävla historia. Jag vill så gärna se det här huset.
Alltså det är otroligt. Alltså bilderna är otroliga.
Åh jävlar.
Visst ser det sjukt ut?
Det ser så jävla coolt ut.
Mm.
Men gud, vänta, det är verkligen inga väggar.
Alltså det ser ut som ett garage.
Det ser verkligen ut som ett garage. Jävlar, vad konstigt.
Mm. Och de vill ju då att det ska vara ett med naturen, du vet, typ så. Jag tycker det känns asaläskigt att bo så. Men,
men jag
behöver inte göra det heller. Så att...
Nej, det är verkligen tur för dig. Wow, nu ser jag en bild på deras utsikt.
Mm.
Oh, skakad. Alltså,
otroligt. Och den vallgraven är ju så här vallgrav slash pool.
Så bra, smart med dubbelanvändning. Du vet det är som när man så här har en sån liksom, alltså typ en säng som man kan fälla ner eller fälla upp och så blir det typ ett skrivbord. Fast
underbart.
Really rich person in the jungle version.
Exakt.
Ah, gud. Tack snälla du.
Tack själv.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dålig.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är för dålig... fan vad bajsa
jag tycker, det, jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Den här veckan har jag gjort ett fall, eller kommer jag berätta om ett fall som är olöst. Och innan våra lyssnare blir alldeles för stressade av det, så kan jag berätta att jag har ändå clearat det här med dig.
Ja.
Du är medveten om det. Du är medveten om att du kommer bli rasande på slutet. Och så vidare. Men det här är en så läskig och speciell och sorglig, och du kommer fatta att den liksom är alltså det är inte som att inte olästa fall inte värd att berätta, men det är nu tar vi. Nu kör jag. Så den 12 maj 1974 så får Ron Bradley och Iva Bradley, som föddes Iva Noblin, sitt första barn. Det blir en flicka och de döper henne till Amy Lynn Bradley. Mm-hmm. 2,5 år senare får de barn nummer 2, en pojke som de döper till Brad. Oh my god, heter han Brad Bradley?
Nej, det var alltså samma barn.
Nej, men alltså...
alltså det är för konstigt.
Nej, han heter fan det. En sekund, jag måste dubbelkolla det här. Heter han Brad Bradley? Nej, men vänta nu.
Det var roligt. Det var väldigt roligt.
Alltså jag tror verkligen han gör det. Nej, jag har hittat på det. Nej, det han heter stark. Det.
Vad sjukt.
Alltså, ja, han heter faktiskt Brad Bradley. Det är ju otroligt.
Ja, starkt namn.
Ja, verkligen. Okej, nu går jag vidare från min egen förvåning. Den här familjen bor i Richmond, Virginia, och när Amy är 8 år så flyttar de till ett hus som kommer att bli deras familjehem under lång tid framöver. De verkar vara en så här ganska vanlig medelklassfamilj i USA. Han, pappa Ron, verkar vara den liksom huvudsakliga breadwinnern i familjen. Han jobbar med försäkringar och är så här väldigt uppskattad och framgångsrik på sitt jobb liksom. Amy och Brad är väldigt nära varandra som små och liksom fortsätter vara så här väldigt, väldigt goda vänner även under tonåren. Jag tycker att hon känns lite grann som ett typiskt, så som jag tänker, ett typiskt stora syskon. Att hon är typ så här stark och trygg.
The worst.
Okej, som ett typiskt stora syskon i min familj, det vill säga min bror. Nej, men att det är liksom att hon är så här stark och trygg och framåt på typ som ett sätt som typ krävs, att man har fått så här 2,5 års fritt utrymme. Du vet, okay. Sådär som stora syskon ibland blir. Även min man lider av samma. Eller tjänar på samma, kanske man ska säga. Hon är väldigt så här, sportig. Hon är utbildad livräddare. Hon håller på med friidrott. Men från middle school så fokuserar hon allt mer på sin basket. Och hon är jätteduktig på basket. Hon är så duktig att hon får ett så här, jag vet inte vad det heter på svenska, men du vet, ett full scholarship.
Alltså det är väl, ja.
Det är ju liksom ett stipendium som typ täcker alla kostnader då, tänker jag. Hon får det då till Longwood College, och det är första gången som en elev där får ett sånt liksom full athletic scholarship på den skolan. Så att det var väldigt så här ovanligt. Och i college som hon börjar i, hon börjar college i början av 90-talet, så läser hon physical education, vilket väl är helt enkelt gymnastik, typ gymnastiklärare liksom. PE. Men Och hon verkar också ha någon slags lärarlicens för yngre barn. Men samtidigt så är det så här prat om att hon funderar på om hon typ kanske skulle ta en master i sportpsykologi eller kanske typ öppna en sportbar. Så att det verkar vara så här, hon vill hålla på med sport, men på vilket sätt håller hon på att fundera på lite grann?
Ja, varför välja?
Verkligen, verkligen. Hur mysigt att ha en sportbar?
Nej. Ja, alltså jag skulle hellre ha en annan sorts bar.
Vad hade du valt? Vad hade
du så kul att kolla på sport.
Nej, jag vet, men... jag kom precis på det. Alltså även för min egen del.
Jag skulle hellre ha en karaokebar.
Ja.
Fy fan vad hemskt att lyssna på så här fulla människor som skränar.
nej det går inte.
Jag har bara en vanlig bar.
Jag vill också bara ha en vanlig jävla bar.
Exakt.
Jag har några kompisar nu som funderar på att starta en bar. Och jag känner mig riktigt
mysigt.
Glad för deras skull, men lite avundsjuk, för att det känns så jävla jävla mysigt. Det är väl den här where everybody knows your name-drömmen man har, fast liksom dragen.
Alltså det är bättre att man har en kompis som gör det, för då slipper man ju göra allt jobbigt själv. Då kan man ju bara vara den som droppar in i baren hela tiden.
Vilket är ju är min främsta dröm.
Det är det man vill.
Det är verkligen sant. Okej, så i början av 1998 så är Amy 23 år gammal och hon har just gått ur college. Hon jobbar heltid som servitris, men har just så här fått ett extra jobb som gör att hon ska dra ner på så här krogtimmarna och istället lägga timmar som typ assistent på sin moster och morbrors mjukvaruföretag.
Mm-hmm.
Och hon har inte hunnit i mars, hon ska börja i slutet av mars 1998, och innan dess har hon också adopterat en bulldog som hon har döpt till Bailey, och så har hon flyttat till sin första egna lägenhet. Så att det är så här, du vet, jag tänker typ att det är en sån...
Hon är på gång.
Ja, det händer mycket vuxengrejer. Mm. Och även då, fast hon har liksom brutit
typ det värsta loss. I och för sig, när det händer mycket vuxengrejer på en gång.
Fast inte då, inte när man är 23. Nu, panik.
Nej, du har rätt.
Men då var det ju så här.
Då ville man ju bara det.
Alltså jag minns jättemycket, typ en av mina första kvällar när jag så här hade fått bodde själv första gången. Alltså en andrahandslägenhet i Lunden som jag fick ha en halvtimme. En halvtimme. Det är tufft på bostadsmarknaden. Typ ett halvår. Och sen så fick jag typ ett nytt jobb på en restaurang som jag inte visste var röten än. Och du vet att det var så här, alltså det var så sån
Nej, men jag
enorm
vet.
Känsla.
Det var underbart.
Ja. Så tänker jag mig att hon känner. Och fastän hon då har så här, som sagt, liksom flyttat hemifrån och sådär, så bor hon väldigt nära sin familj och har väldigt mycket kontakt med sin familj. Hon och hennes mamma så åker och handlar tillsammans. De verkar vara väldigt, väldigt nära varandra. Mm. Och hon och Brad är liksom fortsatt så här väldigt, väldigt nära varandra. Och du vet att de har liksom så här gått över från att hänga som kids till att typ vara ute och festa tillsammans och sådär. Men han har nu börjat på college på universitetet på George Mason University i Fairfax. Och sedan dess har de då inte kunnat ses lika mycket. Så därför blir hon så himla glad när hennes föräldrar berättar att hela familjen ska åka på en kryssning i Karibien tillsammans.
Ah, okej! Okay. Mm.
Du förstår. vi ska återigen till en båt, det läskigaste vi vet.
Mm.
Ron jobbar då som sagt med försäkringar på ett bolag som heter Illinois Mutual Life, och de har då ett så här bonussystem för sina anställda som gör att så här, om man säljer, om man kommer upp i vissa nivåer, så får man en resa.
Mm.
Och vanligtvis så får man, eller man får en resa tillsammans med en person, men när det då så här har stått klart att Ron har vunnit det här, så har han och Iva bestämt att så här, vi vill ha med våra barn.
Mm.
Så att de betalar då för Amy och Brad, för dels för deras flygbiljetter och sen för att liksom uppgradera deras hytt till en hytt där de får plats alla fyra.
Så att de... Det var jobbigt att bo hela familjen i en hytt.
Jag vet. Jag känner det så...
Jag hade stannat hemma. Jag hade inte följt med.
Tydligt. Nej, men Amy och Brad är jätteglada.
Mm, okej. Okay. Good for them.
Och så att de så här... I mars 1998 då så ska de åka på den här drömresan tillsammans. Och det här är liksom... Den infaller precis innan Amy ska börja på det här nya jobbet. Mm. Vilket jag också tänker typ, du vet, bara öka på de här frihetskänslorna typ.
Yeah.
Amy är då superpeppad och börjar bygga sin solariebränna flera veckor innan de ska åka. Så hon ska vara riktigt fresh redan så här första dagen typ. hon så här färgar sitt korta hår från, innan hade det varit blont, men nu färgar hon det till typ en så här djupbrun färg, och sen så fixar hon sina naglar. Alltså du vet verkligen så här, hon gör sig, hon preppar inför den här semestern. Hon är...
Du, om man längtar efter att göra samma.
Alltså,
kanske inte sol och solarie, men att just göra sig fin för att åka på semester.
Men bara punkt, jag kan verkligen tänka mig att åka ful på semester också.
Sant.
Jag kan till och med tänka mig att dela hytt med min mamma och min pappa, och de är inte ens gifta längre.
Så de kommer inte vilja åka med dig?
Nej, det kommer de verkligen inte.
Eller med varandra?
Nej, det är ingen av oss faktiskt. Men Amy är lite orolig för själva båtaspekten av hela den här semestern. För att hon är som sagt utbildad livräddare, men hon tycker att det är lite så obehagligt med... Alltså hon tycker att havet är lite obehagligt helt enkelt.
You, me, both.
Ja, verkligen. Och dessutom så är hon höjdrädd. Så att kombinationen då av att så här vara högt upp ovanför havet är ju liksom inte toppen för henne.
Nej.
Men inte ens det liksom så här. Eller det kan inte hindra henne från att åka dit liksom. Så vid 7 på morgonen den 21 mars 1998 så går Amy och Brad på ett plan från Richmond de ska ta sig till slut till båtterminalen i San Juan, Puerto Rico. Och deras föräldrar har typ så här åkt några timmar tidigare med ett annat plan. Och därifrån ska de gå på fartyget Rhapsody of the Sea. Mm. Och dröm och ge att döpa kryssningsfartyg.
Jag hade fått så mycket prestationsångest för en sån grej. För det ska vara så här roligt.
Varför då? Alltså den heter Rhapsody of the Sea. Du hade kunnat komma på något bättre än så.
Jag tyckte det var bra.
Okej, Robert Wells.
Alltså jag önskar att jag hade lika bra hår som Robert Wells. Så jag tar det som en komplimang.
Ja, det är en jävla lugg. Det får man göra. Okej, så det här fartyget då, Rhapsody of the Sea, ska under så här en vecka ta dem till Aruba, Curaçao, Saint... Jag undrar om det här är en fransk för detta koloni. Och det är därför det är Saint-Martin, tror du det? Jag kommer kalla det Saint-Martin. Och även Saint-Thomas. Mm. Sen ska de tillbaka till San Juan. Amy köper med sig 15 rullar film till sin kamera.
Jäklar.
Det är så många rullar. Och jag har läst någonstans att hon har en idé om att hon skulle kunna typ... Alltså att hon ska ha ett så här coffee... alltså på en soffbord hemma så ska hon lägga massa bilder och sen ska hon ha liksom en glasskiva ovanpå. Att hon har en inredningstanke med de här bilderna. Mm. Och sen så skickar hon 2 vykort till 2 stycken kompisar hemma i Richmond. Och sen klockan 11, sen så går de på. Och klockan 11 den förmiddagen så kastar den nästan 280 meter långa Rhapsody of the Sea loss. Familjen Bradley checkar in i hytt 8564. Där Brad och Amy, för att öka på din oro, ska dela på en bäddsoffa. Och de tillbringar då lördagen med att så här, typ, dricka, äta, bada i poolen. Och dagen efter gör de typ samma sak. Förutom att Amy och Iva också går på en konstauktion. Mm-hmm. Och där köper de ett någon slags print till Amys nya lägenhet. Och på måndag kommer båten till Aruba och där går hela familjen av tillsammans. De typ shoppar lite, sen hyr de en jeep för att kunna utforska ön lite. Sen äter de lunch och sen badar de lite i havet. Och sen går de tillbaka till båten och kliver på igen och börjar göra sig i ordning för middagen.
Härligt.
Jag känner ju allmänhet, och det har inte bara att göra med min, att jag är lite båträdd. Men jag tycker att det verkar hemskt att vara på kryssning.
Alltså jag tycker det verkar vara vidrigt att vara på kryssning.
Alltså jag får sån, eller jag tycker att det känns som att det är så
sämsta
tråkigt.
Sortens semester.
Alltså jag tycker det verkar så tråkigt.
Ja, jag håller verkligen
plus
med.
Plus att har man varit full en kväll så kommer man träffa alla dagen efter, vilket är mitt värsta. Nej. Alltså jag hatar ju ett bakishäng. Det känns som att kryssning är en vecka långt bakishäng. Bra, skönt att höra att vi håller med varandra. Okej, men så att en annan sak då som gör mig stressad av tanken på kryssningar, eller åtminstone, det är åtminstone så på den här kryssningen, det är att de har liksom så här anställda fotografer som fotar gästerna på under resan. Det är väl för att typ så som hemskt. På Liseberg kunna, så kan man sälja lite bilder till folk på slutet. Man gör något så tokigt framför kameran. Nej, de gör verkligen inget tokigt framför kameran. De är väldigt, väldigt fina på de här bilderna. Så innan de går in i matsalen så väntar familjen Bradley i kö för att en fotograf ska fota dem tillsammans. Och Amy och Brad poserar liksom både bara de två tillsammans, vilket ser så mycket ut som en prom photo. Men de, och så tar de också bilder så här var för sig. Mm-hmm. De är jätteuppklädda. Brad har fluga, eventuellt att han har smoking på sig. Och Amy har typ en så här svart klänning med tunna band. De ser väldigt, väldigt tjusiga ut. Så äter låter de middag. Tjusigt. Ja, verkligen. Men så äter de middag och sen så blir det fest på båten. Och Amy och Brad, de är redo att köra. Men först så byter de om till lite mer så avslappnade kläder. Och sen så börjar de med att spela enarmade.
Ja, min dröm. Det är så
banditer.
Kul.
Det är så jävla roligt. Jag tycker verkligen också det. De vinner ganska mycket pengar i typ småpengar. Så det går bra för dem dessutom.
Sen möter jag vann jättemycket på en sån. Man får inte spela om man är under 18. Men jag tilläts ändå spela när vi åkte färja mellan Helsingör och Helsingborg. Och vann alltså typ så här 151 kronor. Alltså det var fan drömmen.
Vad köpte du?
Hoppen. Jag tror jag köpte vinigumspaket och såna grejer. Alltså bara pant, godis. Och det blev väl inte så mycket, men det kändes ju som att det var.
Men det är ju det här när det plingar till, va?
Alltså det, bling, 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 bling. Alltså 151 kronor. Nej, alltså det rasslade länge.
Det måste rasslat så länge för dig.
Det var underbart.
Så att de så här, de vinner massa små pengar och sen så typ sitter de på uppe på däck typ och räknar dem, och då träffar de sina föräldrar typ, så hänger de lite. Och Amys pappa Ron berättar att en anställd på båten har frågat Amy om hon kanske vill följa med honom till en bar i Aruba typ. Vilket också man bara okej, okay, du frågar hennes pappa om att skicka vidare typ det meddelandet. Och han är så här, han bara jag vet inte, jag sa att jag skulle typ passa vidare den frågan, och hon bara nej, jag känner mig inte alls sugen, och jag typ tycker att det är så här flera stycken i den här personalen som känns lite obehagliga. Mm-hmm. Att de liksom har varit lite så här ragga på ett sätt som hon inte har tyckt känns så soft typ.
Nej.
Så hon är inte intresserad av det. Start, Anna, är det dags för limbo-tävling. Brad gör stor succé. Så han vinner det och de typ så här firar det tillsammans, Amy och Brad. Och Amy hänger, de så här, det verkar som att de dansar väldigt mycket. De dansar hela kvällen liksom. Brad hamnar till och med i lite så här strul under en period för att han blir, det är en man som kommer fram till honom och skäller ut honom för att han har dansat med hans fru. Och Brad bara, jag visste inte att hon var någons fru typ. Så det liksom känns som att det är på väg att bli bråk ett tag, men det går över. Amy, hon dansar också med en massa olika, men framförallt så dansar hon väldigt mycket med en man som kallas för Yellow.
Mm-hmm.
Han är basist i husbandet Blue Orchid.
Mm-hmm.
Och under den här kvällen så hänger liksom syskorna med sig hela bandet typ under vissa perioder, och även med DJ:n. De verkar ha blivit lite tjenis med liksom the cool part of the crew typ.
Mm-hmm.
Så Amy och Yellow dansar extra mycket och fångas på film när de bland annat dansar till Robins Show Me Love.
Åh.
Och för det är någon sån här
återigen. Ja, åh åt låten, alltså inte bara åt gästen.
Nej, jag förstår det. Men det kanske också, alltså det hade
låter fint.
Iva och Ron, föräldrarna, de har varit med en stund, men de går och lägger sig. Rimligt.
Ja, rimligt.
Och Ron vaknar en gång vid 2:15 och noterar typ att hans barn inte är så här tillbaka i hytten än. Då går han typ ut och så här bara kollar typ vart de är och ser typ att de hänger i. Brad dansar med, citat, liksom flera kvinnor på dansgolvet. Och Amy håller på, hon hänger med det här bandet Blue Orchid. Så när han typ sätter sig, han bara okej, men allting är lugnt så här. Då går han hem och lägger sig igen och somnar. Och sen vaknar han typ en timme senare, alltså vid 4:15, av att så här, de kommer hem och de går ut på balkongen tillsammans för att ta en cig. De verkar ha så avslappnad relation till sina
föräldrar. Alltså verkligen.
Så då går de ut och röker och typ att han bara, hallå, ni lämnade badrumsljuset på. Så då typ går hon in och typ släcker det med ciggen i handen. Så de är liksom kvar där ute en stund och så här pratar och typ röker. Och sen somnar han, alltså somnar Ron om igen, vaknar 5:30. Då ligger Brad på bäddsoffan och sover. Och sen kan han se Amys ben ute på balkongen. Alltså hon verkar typ ha lagt sig för att sova på en solstol. Mm-hmm. Men 30 minuter senare, vid 6, så vaknar han igen. Och då är Amy borta. Mm. Det enda som saknas från rummet är hennes cigg och hennes tändare. Allt annat är liksom kvar. Men Amy är liksom spårlöst försvunnen. Mm. Och Ron går då ut för att så här börja leta efter sin dotter, men hittar henne liksom ingenstans. Och vid det här laget så har, alltså den här morgonen då, har båten lagt till i Curaçao. Men bryggan är inte nere än. Så att först har den liksom legat i typ som en kanal in, och där har den nog legat i några timmar. Och nu har de då liksom kört in till hamnen och angjort då. Och han typ pratar med en säkerhetsvakt och är så här: hej, jag letar efter min dotter, typ har ni sett henne och kan ni hjälpa mig att leta? Han bara absolut, vi kan hjälpa till, men verkar liksom inte göra så mycket. Så Ron går då tillbaka till hytten där han väcker Iva och Brad, och de börjar då tillsammans leta efter Amy. De ber personalen att ropa ut i högtalarna om att hon är borta. Men personalen säger att så här, det är för tidigt morgonen. Vi kan inte typ störa de andra passagerarna. Så att vi kommer inte säga någonting.
Men gud.
Och de ska alltså fälla ner bryggan redan vid 8. Och det här är vid 7 som de säger att det är för tidigt för att ropa ut det. Liksom. Men vid 8 så ska de fälla ner så att folk kan gå i land om de vill. Och det, då försöker familjen Bradley vara så här: kan ni snälla låta bli att göra det? Typ, så att vi kan kolla om Amy är någonstans. Så att vi kan typ få kontroll på situationen innan vi börjar släppa av folk, utifall att det är så att hon typ är kidnappad eller att någon har henne. Liksom.
Ja, helt rimligt.
Ja, det skiter personalen i. Eller besättningen. De kör på som planerat. De bara, vi kan tyvärr inte störa folks semester med det här. Typ. Så det enda som görs så här tidigt är att det är 7:50 så typ ropar de ut i högtalarna, du vet, en bara så här: kan Amy Bradley komma till receptionen? Alltså du vet, en liksom, det är det enda typ. Och familjen Bradley får förståeligt nog allt mer panik och blir liksom mer och mer frustrerade för att de inte tycker att någon hjälper dem, och de fattar liksom inte varför. Så till slut vid typ 12-13 tiden, så då har ju hon redan varit borta i typ 6-7 timmar.
Usch, ångest.
Ja, det är verkligen panik. Och då säger typ personalen, de bara, nu har vi sökt igenom hela båten och vi har inte hittat någonting. Så det är nog bäst om ni går av och fortsätter leta efter henne i land. Mm. Och de är så här, familjen Bradley försöker också få dem att så här, sätta upp typ information om att Amy är borta. Att hon har försvunnit liksom runt om på båten. Men besättningen säger att så här, nej, det kommer vara för obehagligt typ för andra som är med här. Så att vi vill inte göra det liksom. Så till slut så säger, eller känner väl familjen att enda typ de kan göra är att gå av båten och tillbringa då en natt i Curaçao och leta efter Amy. Jag tror att det är så att de som äger, eller alltså kryssningsbolaget eller vad det kan heta, rederiet kanske.
Ja.
Kan det vara ett rederi?
Ja, det kanske. Är det nog, absolut.
De verkar som att de betalar för något slags motell typ i hamnen för familjen, och dessutom så följer Rons chef med av. För att det är ju, alltså, det är ju jättemånga från det här företaget på den här kryssningen,
ja, eftersom
det
såklart
var det man liksom, det man fick då. Så att deras vd och hans fru följer liksom med av för så här moraliskt support liksom. Och de börjar så här, ja, men leta efter henne i hamnen och får liksom inget napp alls överhuvudtaget. Så att de bestämmer sig i alla fall för, alltså dagen efter så bestämmer de sig för att stanna i Curaçao, för att de är ju så här, alltså besättningen har ju letat igenom hela båten, så då är hon ju inte där, så då är det bättre att vi är här liksom. Så att båten åker därifrån som planerat på morgonen efter.
Så det är en panik.
Ja, jag vet, det är hemskt. Och samtidigt då så börjar man utföra typ eftersökningar i det här området där båten har varit, med helikopter, med liksom med båtar, med typ någon dykare, alltså sådär, och man hittar absolut ingenting. Men grejen är att alltså, eftersom det här är på internationellt vatten så är det ju typ lite så svårt att avgöra vem är det som ska utreda och vem har typ rätt att göra saker liksom. Mm. Men familjen Bradley ser då till att delvis så ringer de själva typ alla de kan tänka på att ringa i USA, men också typ att deras släktingar, jag vet att Ivas bror blir snabbt väldigt så här engagerad i, de ringer typ allt från så här politiker till typ FBI och typ lokalpolisen hemma i Richmond, alltså de ringer alla. Och till slut då så blir liksom, eller så är FBI inkopplade och de får då reda på att besättningen har, alltså när de har sökt igenom båten så har de bara sökt igenom allmänna utrymmen och personalutrymmen. Så de har inte varit inne i en enda hytt liksom.
Nej.
Och då får ju typ, alltså då ändras ju allting för att besättningen har liksom lovat Ron och Iva att så här, bara, nej men hon är inte här för då hade vi hittat henne. Så då får de ju liksom så här, okej, vi måste på den här båten igen typ. Så då så chartrar Rons företag typ ett privat flyg för dem som flyger dem till då St. Martin där så att de kan gå på båten igen när den lägger till där liksom.
Mm-hmm.
Och då har de med sig FBI. Och även då liksom så är så här, det här rederiet är liksom, de är så jävla emot att hjälpa till känns det som. Och de tror då att, eller det de säger är att så här, att hon måste ha hoppat. Hon måste ha hoppat själv. Liksom, hon, det finns inte en chans att något annat kan ha hänt henne typ. Ingen kommer ingenstans och till slut då så tvingas familjen flyga hem till Richmond utan Amy. Och den jävla känslan, alltså jag kan inte ens bara...
Nej, alltså det är det läskigaste jag kan tänka mig.
Ja, det är verkligen just det här att bara nu får vi åka hem typ. Mm. Och de blir liksom super aktiva i sitt eget fall eller vad man ska säga. De sätter alltså igång en hotline som de bemannar 24 timmar om dygnet. Så att de har alltid någon som sitter och vaktar en telefon liksom. Och de samlar också ihop en så här belöning till dem som kan ge information till för alltså som rör Amys försvinnande typ. Och de är då övertygade om att hon inte är död utan tror att någon har tagit henne från båten.
Mm.
De menar att hon aldrig hade, alltså hon hade aldrig kunnat trilla över räcket för att räckena är alldeles för höga liksom. Och dessutom så menar de att hon så här alltid höll sig borta från räcket för att hon var rädd för höjden liksom. Sen var ju hon säkert full. Jag har typ inte läst någonting om det, men jag tänker om hon ändå har festat hela natten.
Alltså hon var säkert påverkad, absolut.
Men som sagt,
det tänker jag också.
Ja, men det är ju höga räcken. Det känns inte som någonting man bara snubblar över typ.
Nej.
Och det de också säger då är att så här, om hon hade trillat i så hade hon kunnat simma till land. För att så här, det var så pass nära land och hon var dessutom en jättebra simmare. Sen vet man ju inte om någon trillar i och typ är full. Alltså man blir rädd. Man vet ju inte vad som händer liksom. Men båten verkar ha legat förtöjd ganska nära land typ.
Mm-hmm.
Så man tänker att det borde ha gått. Ja, exakt. Mm. Eller de är övertygade om att det hade gått. Sådär.
Ja. Alltså, jag tänker i och för sig, alltså, jag tror också att det är gott, men om man landar helt, fast de hittade ju inte henne nedanför. Så att, jag vet.
Nej, exakt. De hittar ju inte henne och de hittar henne inte heller liksom, när de söker efter båten. Men å andra sidan, fattar du mycket så här, strömmar det måste
landar,
bli?
Ja, och jag tänker om man landar väldigt ofördelaktigt på vattnet så är det ju hårt också. Och är det här en väldigt hög färja som alla de här färgerna är, alltså, man kan väl säkert bryta nacken i ett sånt fall. Alltså, om man, jag vet inte.
Det är sämst. Ja, och jag vet inte vilken...
Åk aldrig färja, hörni. Summan åker i mamma.
Nej, men jag vet inte vilken vilken våning de var på heller. Liksom. Men jag antar att det var en bit upp för att det tänker jag att det är...
Below deck.
Är, liksom. Exakt. med balkong. nej, men och sen så finns ju då så här, typ rederiet försöker kanske lyfta fram då även att så här, hon kanske valde att hoppa, alltså begå självmord typ. Men de menar då att så här, att det inte finns någonting som tyder på det, för att hon då delvis hade det här jobbet, hon hade skickat de här vykorten, hon hade köpt alla de här filmrullarna, alltså du vet så här,
det
finns det inget som tyder på
gjort.
Det liksom. Okej, men så att de är liksom då tillbaka i Richmond och det här fallet blir så här, får utrymme på i hur många olika tv-program och sådär som helst. Du vet, America's Most Wanted eller så här efterlyst program och Unsolved Mysteries, alltså jättemånga sådana, och det kommer liksom få det löpande typ. Du vet, fram till att de så här är med i Dr. Phil långt senare typ.
Älskar Dr. Phil.
Gör du verkligen det?
Ja. Och hans fru Jill.
Ja, inte hon är jävla kämpa alltså. Varje dag ut och dag in får hon sitta i den där studion bara för att kunna ta honom i handen när han går därifrån. Ja.
Ja. Det är underbart. Nej, jag har gjort samma sak.
Men så, det hade du inte. Det hade varit så uttråkad. Kul när Oscar är rättegång.
Jag sitter alltid front row när Oscar är rättegång, så tar jag honom i handen när vi går ut.
Oscar, varför kör du? Sluta.
Han vill inte ens hålla mig i handen privat på stan, så jag tror inte det hade gått i rätten.
Det hade varit toppen. Kan vi försöka nästa gång?
Vi testar. Vi dyker upp någon gång. Du, jag och Sigrid, sätt oss front
row. Det kommer bli asbra. Nej, men de har ju fått jättemycket medieutrymme då. Och det är i kombination med att de har den här telefonnumret som man kan ringa när som helst. Liksom, gör då att de får in en del vittnesmål. Jag tror också att vissa vittnesmål kanske kommer från typ FBIs undersökningar och sådär. Men det verkar som att mycket kommer från att folk typ kontaktar dem. Mm. Okej, okay, så jag tänkte att jag ska berätta lite grann om några sådana. Så att det finns vittnesmål som säger att de har sett Amy och Yellow tillsammans strax innan sex. Då de så här ska gått in i en hiss tillsammans. Och 15 minuter senare så kommer Yellow tillbaka ensam. Och Brad säger också att den här Yellow då morgonen efter kommit fram till honom och var så här: sorry about your sister, man, typ. Trots att han menar att det vid det tillfället så var det bara familjen och typ båtens säkerhetspersonal som känt till försvinnandet. Och han förhörs, men typ han klarar ett lögndetektortest och har helt friats från misstankar.
Okay.
Jag tänker också att så här, han jobbade ändå på båten, så det är inte helt otroligt att typ någon av personalen har varit så här: den här tjejen du dansar med går borta typ, för att de ska ha dansat typ hela kvällen liksom. Men och det familjen Bradley säger också att de på typ en så här ett forum typ för den här, ja, men för kryssningar finns det någon typ post där man varnar, när där en kvinna typ varnar för den här snubben typ. Men det verkar inte, det finns liksom inga så här tydliga bevis, vilket också är varför jag inte använder hans riktiga namn, inte för att jag tror att han skulle kanske påverka honom jättemycket, men jag tänker det är lika bra. Och sen är det också att andra ur personalen har då visat intresse för Amy under kryssningen. Som sagt, så är det ju en person som vill ha med henne till en bar och försöker då genom hennes pappa att få med henne. Men det är också så att de här fotograferna då, de tar ju massa bilder och sen sätter man upp dem, du vet så här, så att man kan kolla typ och se vilka man vill köpa. Och när de typ kollar på bilderna från den kvällen så är ganska många bilder på Amy borttagna. Alltså någon har fått ner dem och fotografen
säger, det är konstigt, ja.
Ja, exakt. Och fotografen säger liksom att han har satt upp dem. Så det verkar som att någon har tagit dem helt enkelt. En taxichaufför säger att en kvinna som liknar Amy frågat honom efter en telefonautomat i Curaçao strax efter att färjan har liksom förtöjts. Och att hon har verkat rädd och sprungit iväg liksom. Sen säger en annan taxichaufför att han såg Amy puttas in i en taxi av en oidentifierad man på lördagen efter sitt försvinnande vid färjeterminalen i San Juan. Alltså där färjan skulle lägga tillbaka på den, eller lägga, alltså avslutas. Vad heter det? Det är också att det jag kallar det för färja. Det låter så olyxigt.
Men det är ju en färja.
Det är ju det.
Men fartyg kan vi säga, för att inte kränka dem.
Exakt, de som försöker bygga varumärke för kryssningar är inte nöjda.
När du får PR-uppdrag och vill göra samarbete med, eller jobba för göra PR-kampanj för
kryssning.
Rhapsody of the Sea.
Och vi måste
bara, er färja. Nej. Cruise ship.
Och sen måste vi ta bort alla avsnitt som handlar om båtar. nej, men så att han säger då att han har sett den liksom när de har lagt till igen, helt enkelt. Och sen kommer det då löpande under tiden, och framförallt då i samband med att så här, de får medieutrymme i så här, stora tv-program och sådär, så kommer det liksom komma löpande rapporter från folk som säger sig ha sett Amy. Så först kommer en några månader senare, så jag tror att det är i slutet av 98, så blir de kontaktade av en kanadensisk man som då ringer till familjens hotline och säger att så här, han har sett en kvinna på en strand i Curaçao. En kvinna som han tror är Amy. Mm-hmm. Och den här kvinnan har liksom hört honom och hans kompis prata engelska med varandra. Och när hon har hört det så är det som att så här, hon har liksom, du vet, vad heter det, spetsat öronen och typ börjat gå emot dem som att hon typ vill prata med dem, men blivit stoppad av två män. Och han kan då identifiera, och det här är typ ändå ett ganska starkt bevis, för han beskriver tatueringar som den här kvinnan har, och det stämmer överens med några av de tatueringar som Amy har. Hon har nämligen en ödla runt naveln och en tasmansk djävul som snurrar en basket på ena axeln.
Starkt.
Och typ något så här, jag tror också att hon har något någon lite så du vet, den tiden, det här är verkligen 98, är så lite så västerländsk bild av en Asian looking sun typ i ryggslutet. Så att han kommer ändå liksom så här, alltså han pratar om de här tatueringarna som verkar stämma överens med de tatueringarna som hon faktiskt har. Sen vet inte jag om det fanns spridit någonstans vid den här liksom tiden. Men det lyfts fram som så här ett väldigt säkert tecken på att det faktiskt skulle kunna vara en sann sighting. Liksom.
Det låter ju som det.
Ja, exakt. Och som sagt, jag har inte hittat någon info om att det innan dess hade publicerats någon information om vilka tatueringar hon hade. Å andra sidan hade det varit rimligt om det gjorde det. För att det typ är ett sånt...
Det är sånt som är så liksom tydligt på något vis.
Exakt.
Eller du vet.
Ja, men precis. Ja. Och svårt att ändra på. Liksom. Så året efter, alltså 99, så påstår en amerikansk snubbe som är med i amerikanska flottan att han har då träffat på en kvinna på en bordell, jag tror att det här också är Curaçao, som introducerar sig själv som Amy Bradley och bett om hjälp. Och du vet, hon är typ så här, hon bara, jag kan typ inte ta mig härifrån, du måste hjälpa mig. Och han säger då så, han bara, men du kan ta dig till mitt skepp typ. Hon bara, nej men du fattar typ inte, jag kommer inte härifrån. Och sen så typ blir de avbrutna. Och han säger då ingenting om det han har sett till sina överordnade för att han inte vill få skit för att han var på en bordell.
Men gud.
Jag vet, det är fruktansvärt irriterande måste jag säga, och frustrerande. Alltså, man bara svällde. Nu valde du att gå till en fucking bordell.
Verkligen, stå för det bara. Please.
Hösten samma år så får familjen Bradley äntligen ett så här starkt och tydligt tips. Det är då en före detta amerikansk militär. Jag tror att han är typ före detta Navy SEAL som heter Frank Jones, som tror att han nog kan hjälpa dem att få hem Amy. För han har typ så här jättemycket kontakter i liksom den här delen av världen och har typ lett en del operationer där tidigare liksom. Så att de har liksom redan från början typ anställt lite så här olika utredare på egen hand, delvis då för att de upplever att de inte har liksom fått det gensvaret de har behövt, men också då på grund av att så här, allting har varit så himla knöligt med det här med att det är internationella vatten och sådär. Så att de bestämmer sig då för att anställa Frank Jones för att försöka hitta Amy, och han skickar då delar, alltså han skickar några delar av sitt team till typ Curaçao, och de börjar liksom ägna sig åt så här, ja, men eftersökningar och övervakning och sådär. Och till slut så får de då napp. De får ett vittnesmål från en kvinna som jobbar som kock för några så här colombianska gangsters i Curaçao.
Förlåt, jag skrattar.
Men... Låter du tveksam? Känner du tveksam?
Jag bara tänkte, vilket drömjobb.
Något.
Det lät hemskt.
Ja, nej, jag vet. Det lät verkligen inte alls nice. Och hon säger då att hon har sett Amy. Och hon beskriver hennes tatueringar. Och det, så här, kan dessutom så här, nynna på typ en vaggvisa som hon säger att Amy brukar nynna på. Och när hennes mamma hör det så får hon så här, hon bara, du vet, att hon känner igen det direkt. Det är någon liksom vaggvisa som hon brukade sjunga för Amy när hon var liten. Så Franks team så här steppar upp närvaron då, och kan snart rapportera att de har sett Amy tvingas in i en bil av en blond, långårig och beväpnad man. Mm. Och familjen Bradley börjar få allt mer hopp såklart, men innan de betalar så Frank är typ så här, okej, men jag kan typ frita henne, men det, då måste jag ha mer pengar för att det är liksom en operation och det är farligt typ. Mm. Och de är så här, okej, absolut, men då vill vi ha bevis.
Ja.
Och de får då en bild på en kvinna på en strand som också då är tillsammans med den här blonda, långhåriga mannen, och de tycker att de känner igen henne direkt. De är så här, japp, det där är Amy typ, nu ska hon äntligen komma hem. Så de betalar Frank summan för den här insatsen, vilket gör att det totala beloppet som de nu har gett honom är uppe i $210,000.
Det är så mycket pengar.
Det är så jävla, jävla mycket pengar. Och sen så följer de då hans liksom råd, eller hans önskemål, som är att de ska flyga till ett hotell i Florida, och dit ska då Frank och hans team så här, ta med Amy när de har fritagit henne. Mm. Så de är på det här hotellet och liksom väntar på att hon så här, de ska typ få samtalet. Hon är fri, typ, vi kommer.
Åh, jag får ont i magen.
Och de väntar och väntar och väntar och hör absolut ingenting. Alltså dagarna bara går. Och till slut då så ringer telefonen. Men det är inte Frank. Utan det är en i hans team. En person som liksom har tvingats inse att de alla har blivit lurade. Frank har liksom iscensatt alltihop. Alltså du vet, använt typ skådespelare. Placerat
folk. Nej, det är så vidrigt.
Det är så jävla, jävla vidrigt. Han har typ så fixat med de här bilderna. Alltså verkligen, det är liksom en utarbetad jävla scam. Och nu har han då liksom försvunnit med alla pengar.
Nej.
Hur fan kan man med? Alltså det är...
Hur fan kan man med? Och vet du, jag tänker hela tiden på det så här. Fan, alltså folk som lurar folk på det där sättet. Det är som folk som håller på nu och försöker lura folk med vaccinet och sånt.
Ja. Fuck eller de här jävla corona-intyg. Alltså ja, 100%.
Alltså jag blir så arg. Så jag kommer tyvärr sluta. Ja, hej då Karin.
Nej, tack, måste du lägga på. Nej, men jag vet. Det är... Den här typen av liksom bedragande, det måste krävas en samma typ av typ samvetslöshet som typ en mördare. Mm. Alltså just det här totalt avsaknad. Det är en familj som letar efter sin dotter. Alltså det liksom är...
Det är så vidrigt.
Ja, det är så jävla, jävla mörkt. Okej, okay. Så det är kört liksom. Och de har då lagt $210,000, varav... Jag tror att det är typ 25 000 är från deras egna pengar, och sen har de typ 180 000 i en fond där de har samlat in pengar för att då kunna använda som belöning för att, ja, du fattar.
Mm. Så det är så sorgligt.
Tömt liksom. 2005 så påstår en kvinna att hon har sett Amy på en offentlig toalett i ett köpcentrum i Barbados. Mm-hmm. Och det är då att så här, hon har varit inne på den här toaletten i ett bås liksom, när en kvinna har kommit in tillsammans med två män, och de har varit så här hotfulla mot henne och sagt så här, bara, nu har vi den här dealen, typ, du måste göra det här, alltså du vet verkligen. Mm. Och hon har typ verkat jätterädd liksom. Så att när den här kvinnan inne på båset, hon går ut från toaletten och frågar typ hur... Då, för då har de här männen gått. Och den här kvinnan som var med männen står och typ gråter vid handfatet. Så hon bara så här, vad är det som händer typ? Är du okej? Okay? Liksom. Mm. Och då säger den här kvinnan att så här, jag heter Amy och jag kommer från Virginia. Mm. Men det är typ det enda hon hinner liksom berätta innan de här männen kommer tillbaka och typ tar med sig henne därifrån. Usch. Men hon går då till myndigheterna, good person, och de gör liksom en så här, de gör fantombilder på alla tre inblandade typ. Mm-hmm. Och samma år får Ron och Iva ett mail med en bild. Det är en bild hämtad från typ en sida för sexköp. Alltså jag tror att det är från en bordell liksom. Och jag vet inte om jag vet faktiskt inte vart den här bordellen ligger. Om den också är Barbados. Jag är inte säker på det. Men det man i alla fall tycker är att kvinnan på den här bilderna är lik Amy.
Ah.
Och dem, alltså bilderna matchar också typ fantombilden från det här köpcentret.
Mm-hmm.
Så hon har liksom en helt annan frisyr, den här kvinnan på bilderna, än vad Amy hade. Amy hade väldigt så här kort, liksom så sent 90-tals hår liksom. Medans jag skulle säga att den här kvinnan på de här bilderna snarare har, du vet, så här spretigt 80-tals hår ser det mer ut som. Och det har även fantombilderna typ. Men det blir, trots det att man typ ändå tycker att så här, här finns det någonting, så blir det liksom stopp härifrån. Och det blir stopp trots att ett annat försvinnande som typ påminner folk väldigt mycket om Amys försvinnande typ skapar uppmärksamhet för Amys försvinnande igen. Det är en flicka som heter Natalie Holloway som försvinner på en skolresa till Aruba. Och man tycker typ att det finns lite likheter. Jag läste någonstans att hon försvann från samma bar som den här personen ville ta Amy, vilket ju förstås bara är liksom en tillfällighet möjligtvis. Men det gör att så här, man får väl någon slags skräck kring så här. Men egentligen typ trafficking-grejen är ju det som är liksom folks mardröm. Och egentligen så vet jag inte hur mycket, alltså hur troligt det är och hur utbrett det är.
Nej,
sådär.
Jag vet inte.
Nej, det är ju liksom väldigt sådär svårt.
Det är ju som i Taken.
Exakt, precis. Och jag tänker också att det här är ju ens värsta mardröm.
Mm.
Just det här. Att liksom bli tagen och hållen som slav någonstans. Alltså det är ju liksom, det finns ju typ få saker man kan tänka sig som är värre, och därför så blir det ju uppenbarligen, ja, men du fattar.
Ja, och jag tänker typ också som förälder just det där, när ens barn, oavsett hur gammalt barnet är, försvinner och man inte vet.
Ja, ja.
Alltså just det där att inte få ett avslut på någonting är så obehagligt tycker jag.
Och de håller ju helt och hållet fast vid att så här, hon she's out there typ.
Mm.
Och det har de gjort från början. Och nu var det ett tag sedan som jag hittade något citat från dem. Men de har åtminstone gjort det jättelänge liksom.
Mm. Och det kommer ju de fortsätta göra fram tills de kan hitta en kropp. Alltså jag tror aldrig man bara kan vara så här: okej,
nej,
ge upp typ. Sluta tro och hoppas.
Det är en sån jävla grej att bära på. Alltså just det här att ha något slags mörkt hopp och samtidigt sorg, samtidigt, alltså det känns som att det måste vara bland det svåraste, och liksom alltså man går ju inte vidare från att förlora ett barn, såklart. Det är inte det jag menar, men mer att så här, att man inte ens, det måste vara nästan omöjligt att processa när man inte ens vet vad som hände. Och just det här att inte veta överhuvudtaget, alltså hon är spårlös försvunnen på en halvtimme.
Nej, det är vidrigt.
Liksom. Mm. 2010 så hittas ett käkben på en strand på Aruba.
Mm-hmm.
Och det här käkbenet kan man konstatera har tillhört en, jag vet inte vad Caucasian är på svenska liksom. Är det bara en kvinna av,
jag vet faktiskt inte heller. Nej. Vad,
nej, men det tillhör i alla fall en Caucasian kvinna. Och man kan då konstatera att det inte är Nathalies käkben. Nej. Alltså hon, den andra kvinnan. Men det verkar som att man inte har testat det gentemot mot de övriga. Eller mot Amy eller övriga 15 liksom amerikanska eller liknande kvinnor som försvunnit under den här, alltså under liknande förutsättningar. Nej, okay. Under samma period. Så det är ganska många typ. Men det gjorde då återigen att det typ fick utrymme på grund av det här käkbenet då. Mm. Så nu snart 23 år senare så vet man fortfarande ingenting om vad som hände Amy. Och den som har information som leder till att Amy kan komma hem igen får en belöning på $250,000 insamlad av Bradley-familjen. Den som har information om var hon befinner sig får $50,000. FBI erbjuder en belöning om $25,000 för information som leder till att hon återfinns. Och det har också typ så här tagits fram bilder för att visa hur hon kan tänka sig ut idag. Och om Amy lever så är hon då 46 år gammal. Och de här tatueringarna är som sagt då en tasmansk djävul på vänstra axeln, en grön lizard, ödla. Runt naven, ett vad de beskriver som Japanese primitive sun symbol i liksom svanken, och ett japanskt, någon slags japansk symbol på hennes högra ben.
Okej.
Så det var liksom Amy Lynn Bradleys försvinnande.
Det är så sorgligt. Alltså det är verkligen otroligt, otroligt, otroligt sorgligt.
Det är fruktansvärt. Det är verkligen en mardröm.
Mm.
Också där som det inte borde kunna vara. Men det är ju just det här, förstår du, typ att hon försvann klockan 6 typ. Man vet inte exakt för att nyckelkorten, eller man vet inte när någon har lämnat hytten, bara gått in. Så man kan, inte, man kan liksom inte se när hon har gått därifrån. Men bara 2 timmar senare så kan liksom vem som helst ha tagit med sig henne därifrån för att de tog ner bryggan och vem som helst kunde gå av.
Det är så konstigt.
Och det är så jävla frustrerande.
Mm.
Och Bradley-familjen de stämde rederiet, och jag vet inte riktigt vad som hände där, men just på grund av att de ansåg att de inte hade liksom blivit tagna på allvar och att man hade velat typ sopa det under mattan för att inte typ få dåligt rykte liksom.
Ja.
Vilket också är en så jävla dålig strategi.
Och det händer innebär, ju så ofta.
Ja, och det innebär alltid att de får typ mer dåligt rykte.
Mm.
Att man inte är säker som liksom resenär där, för att om någonting skulle hända så gör de ingenting åt det typ.
Nej.
Okej, jag har läst en artikel i 3 delar som är från 99, som var väldigt bra, publicerad av Style Weekly.
Mm-hmm.
Där är journalisten tyvärr inte namngiven för att typ länken är så jävla gammal. Mm-hmm. Sen har jag läst en på mysteriousuniverse.org med rubriken Cruise into Darkness av Brent Swanser. En artikel på Morbidology med rubriken Cruise into the Unknown av Emily Thompson. Du anar ett tema. Missingleads.com gick på det lite mer rakare. American woman vanishes on cruise. Soldiers of fortune and deception. Det handlar om bland annat om, då, om den här Frank som tog alla deras pengar.
Just det.
Och den är då skriven av Kim L. Pascalini plus en CNN-artikel med rubriken Jawbone Rekindles Cruise Ship Mystery av Rupa Mikki Linneni.
Mm-hmm.
Och det var det.
Men har inte My Favorite Murder gjort ett avsnitt?
Case File.
Det är Case File.
Du har nog sett det är jättebra. Det avsnittet.
Det är, jag blev jätteglad igår kväll när jag hade gått och lagt mig, så vaknade jag till och kollade mobilen och såg att Case File har släppt ett nytt avsnitt för första gången på typ halvår.
Va? Har de haft en lång paus?
Jättelång paus.
Oj. Jag undrar, det ska bli så intressant att höra vad han Anonymous har för sponsrakhyvlare nu.
Do you ever feel the need to brush your teeth? Nej, okej, okay, de har visst inte haft så. De hade ett som de hade släppt 6 februari, men innan dess var det december.
Oj, aha.
Men kul, då har jag 2 stycken lyssnat på mig.
Bra. Ja, nej, men och det här avsnittet, det, jag har inte lyssnat på det nu, men jag har lyssnat på det innan. Och det är, jag vet inte, jag kan kolla vilket avsnitt det är. Det är väldigt bra, som alla deras jävla avsnitt.
Ja, för det är ju så otroligt omfattande. Men det här var jättebra också. Man behöver inte lyssna på det. Alltså ni kan lyssna på det här om igen.
Avsnitt 59. Vad var de på för avsnitt nu?
150 typ.
Oj. Så det var ett tag sedan. Oj, nu satte du igång det. Så dåligt tyckte du att jag berättade att du drog igång Case File. Nu kör vi det direkt efter.
Exakt.
Tack för att ni har lyssnat.
Tack snälla för den här veckan.
Det känns som det är så långt avsnitt,
eller? Vi ses på livesändning. Ja, det blev otroligt.
Åh, jävlar vad långt det blev. Shit.
Underbart. Hoppas ni gillar det.
Just det, livesändning 26 februari klockan, vad sa vi, 18?
18, gå med i vår Facebookgrupp för att se det.
Ja, det tycker jag.
Morgon mot morgon podcast.
Vårt avsnitt kommer ut på Podplay en dag tidigare, det vill säga tisdagar. Önska fall på Instagram @sandelanna, @karinlondre. Vi läser alla tips, även om vi inte hinner svara på alla, så vet ni det.
Jajamän.
Okej,
hej då.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses.
Biltema.